Ja, nu är det den 14 november och snö på backen. Men ni är välkomna ändå att lyssna till Seniorradion. Och det är Timo Heino i tekniken och Ingrid Karlsson vid mikrofonen. Hörrni, var är solen? När såg ni solen sist? Kan Beatles locka fram den, kanske? Here comes the sun. Ja, vi får väl hoppas att någon gång i veckan i alla fall att solen kommer framåt. För nu är det lite väl grått tycker jag. Och jag har inte lyssnat på Beatles nya skiva heller kommer jag att tänka på nu. Den kanske man ska hem och lyssna på. Programmet idag då? Ja, det kommer att bli Lena Jansson, bibliotekarie, kommer att tala lite om talböcker och ett boktips. Åke Sahlin kommer och gör ett kosseri. Och sen har jag varit på systemet och gjort ett inslag om öl. Och så blir det blues som vanligt. Och panelen idag ska bestå av Kerstin Weivert, Kenneth Lutti och Per Piscator. Och det är Mats Åhnvall som kommer hålla i panelen. Och så var det namnsdagarna. 14 november, då är det Emil och Emilia. Emil, ja, namnet har använts i Sverige sedan 1700-talet och har haft plats i almanackan sedan 1790. Härstammar från latinets Emilius. Anses betyda ungefär den flitige. I mitten av 90-talet nådde Emils popularitet troligen sin kulmen. Kanske för Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga. Emilia, ja, namnet har använts sedan 1600-talet i Sverige, var populärt runt förra sekelskiftet men har varit nere i en svacka, har gett upphov till flera namn som Emmy och Emma. Hon fick byta namnsdag när när 2001 års namnlängd gjordes upp. Gamla namnsdagen 13 januari är nu bytt till Emildagen den 14 november. Den 15 november då är det Leopold som ska gratuleras. 16 Vibeke och Viveka. 17 november Naimi och Naima. Och då ska ni äta Napoleonbakelser, för det är den dagen då. 18 november Lillemor och Moa. 19 november Elisabeth och Lisbeth. Och 20 november Pontus och Marina. Men som sagt, glöm inte bort att gratulera Emil och Emilia idag. Och det är även arkivens dag, finns det en liten notering om här. Ja, nu önskar jag tala lite om saknad. Ja, det här var Tröstevisa av Benny Andersson och Orsa Spelmän som spelade. Ja, den kommer att spelas på min gode väns begravning på torsdag. En vän som jag haft sedan 13 års åldern. Bomullsflickor var vi. Britt somnade in 16 oktober, ganska precis ett år sedan hon fick beskedet att hon var sjuk och det gick inte att göra någonting åt. Ja, ni vet den där sjukdomen som de flesta har numera, cancer. Hon kommer att bli saknad av många. Hon var en trogen lyssnare till oss på Seniorradion. Hon kom med tips vad hon ville höra, tala om vad vi gjorde bra eller inte och önskade fler kunde göra så, gör vi också. När hon åkte in på en undersökning på sjukhuset, hon skulle åka in i en sån här röntgen, så frågade de om hon ville lyssna på någonting. Ja, har ni Seniorradion kan jag göra det, annars får det vara. Och när man har varit vänner så länge som vi har, så hade vi kommit till den här åldern när vi kunde berätta och minnas. Kommer du ihåg det och det? Och den som satt där och vad gjorde den? Alltså vi börjar kanske gå lite åt det här senila hållet, men vi hade väldigt roligt när vi försökte sitta och minnas. Och vissa helger, förstår ni, de var under året de skulle man bara ha tillsammans med Britt. Och det var bland annat midsommar. Och då hördes den här låten flera gånger under kvällen. Och att skivan fortfarande höll, det fattar inte jag. Här ska ni få lyssna.
I Gagnefock, i Dala, Floda, i Leksaret, vid Kossaboda. Det blir aldrig något tal om att bästa flickan finns i Dalom. Och flickorna som bor kring Siljan, de har ju alltid rätta viljan. Där dansen går på gröna tiljan tillsammans med sin hjärtevän. Och Nygårds Olle ifrån trakten, han har ju både kraft och makten. För han har rätta spelmansakten på sitt väljarspel. I Gagnefock, i Dala, Floda, i Leksaret, vid Kossaboda. Där dansar masen med sig kulla till tonen från ett anklaver. Musiken tonar ut och dansen ska till slut. Där är det liv och fröjd och gammal. I svärmeri man gör sig frieri och dansar sedan genom livet samman. Och Nygårds Olle ifrån trakten, han har ju både kraft och makten. För han har rätta spelmastakten på sitt väljarspel. I Gagnefock, i Dala, Floda, i Leksaret, vid Kossaboda. Där dansar masen med sin kulla till tonen från ett handklaver. Musiken tonar ut och dansen ska till slut. Här är det liv och fröjd och gammal. I svärmeri man gör sig frieri och dansar sedan genom livet samma.
Och visst var det väl så den här kvällen att man tänkte, är det sista gången? Och ni ska veta att Britts inlagda strömming, jag äter inte strömming annars, men Britts inlagda strömming, den gick åt och den passade till och med Ingrid Karlsson. Många resor har vi gjort genom åren. Ja, vi är väl många som har vänner. Tänk om vi skulle börja tala om vad vi betyder för varann. Jag sänder även en hälsning här och ett tack till teamet som kom till hjälp i hemmet när det behövdes. Fungerar det så här bra är jag inte rädd om jag också skulle behöva det. Ja, Britt, sörjer dig med tårar, saknar dig med värme och minns dig med glädje. Och nu Thomas Stenström.
Någonstans så är det natt just nu. Någonstans så är det dag. Håller andan när jag tittar ut och minns all tid som var. Varje gata bär på något. Även när du är långt bort, tänd ett ljus och lys upp natten. sagt den. Ser du månen där du är ikväll? Ta min hand så tar vi ner den. Ser du solen bakom ögusen? Blundar du, är vi tillsammans igen? Blundar jag, är vi tillsammans igen? Jag tror jag lärt mig flyga nu utan vingar som du sa. Rakt ut i mörkret ner mot stadens ljus lyser allt vi lämnar kvar. Allt kan försvinna på en sekund, så kom och sätt dig här en stund och tänd ett ljus och lys upp natten. För allt vi inte sagt än. Ser du månen där du är ikväll? Ta min hand så tar vi ner den. Ser du solen bakom ögusen? Blundar du, är vi tillsammans igen? Blundar jag, är vi tillsammans igen?
Thomas Stenström fick avsluta mitt minne av Britt och han sjöng Ser du månen där du är ikväll, och nu blir det reklam.
Reklam?
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, var ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller gå in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Äntligen är teaterhösten här. Kom och se dramerna om Anna Karenina, Don Juan och Trojanskorna. Njut av Elvis-hyllningar och fira med Lyriska sällskapet. Eller varför inte lösa Melodikrysset i vår vackra salong. Välkommen till Gävle Teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap, till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fonus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, då har jag välkomnat in Lena Jansson, bibliotekarie här i Gävle. Hej Lena!
Hej!
Välkommen!
Tackar, tackar!
Du hade snö under fötterna idag.
Jajamän!
Men du cyklar inte?
Jo, det är klart jag cyklar.
Oh. Helt underbart.
Dubbdäck heter.
Ja, det finns ju sånt på cyklarna nu också. Så. Du, Lena, jag bjöd in dig här bland annat för att vi skulle prata talböcker och ljudböcker till att börja med. Min pappa, han hade ju talböcker som jag sa då, eller om de kallas ljudböcker. Det var orangea boxar med såna här kassetter i. Som hakar upp sig ibland och sådär. Och så fick ni personalen, vet jag, sitta med en penna sen och dra tillbaka när synskadade inte hade lyckats så bra. Men det finns de längre?
Nej, kassettbanden har vi lämnat bakom oss. Och det är jag lite glad för det var väldigt mycket trassel med dem. Och de väckade sig och de åkte ur sina behållare och sådär. Nu har vi, ser ut som CD-skivor istället som man lyssnar på om man lyssnar på talböcker.
Nu får du reda ut det här. Vissa har ju får så att säga även låna hem någon apparat, va?
Mm. Jag tycker ska vi börja och definiera begreppet ljudbok kontra talbok.
Gör det.
För det blandar man lätt ihop och på biblioteket så brukar vi kunna ställa frågor så vi förstår. Är det, pratar vi ljudböcker eller pratar vi talböcker? Och ljudböcker, det får vi alla låna. De kan man låna fysiskt på biblioteket som CD-skiva eller som en MP3-skiva. Och sen har vi en app, en gratis app som man kommit åt om man har ett bibliotekskort. Och då kan man ladda ner och lyssna på ljudböcker. Så ljudböcker får vi alla låna. Och så jämför vi det med talböcker. Och det får man låna och lyssna på om man har en läsnedsättning eller en lässvårighet brukar vi prata om. Och då finns det exempel på olika lässvårigheter. Det kan vara att man har en synskada. Det kan vara att man har stora läs- och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi. Det kan vara att man är rörelsehindrad så man inte kan hålla en bok. Man kanske har reumatism och händerna inte fungerar att hålla i en vanlig tryckbok. Sen kan man ha en tillfällig läsnedsättning därför att man har varit sjuk och inte kan fokusera eller koncentrera sig på läsning. Och så finns det några grupper till. Och de här fysiska talböckerna, de lånar man på sitt bibliotek. De ser ut som CD-skivor, men de är liksom förpackade, som vi säger, i ett annat format. Ett format som kallas för DAISY. Och då kan man, om man har en nyare spelare med MP3-funktion, använda talböcker på dem. Annars så behöver man något som heter talboksspelare.
Och det är den jag far efter.
Ja. Och talboksspelare, de har vi ett antal man kan få låna från oss under en period. Eller så väljer man att köpa sig en talbokspelare. För då har man ju tillgång till den så mycket som man bara vill.
Men jag tänkte, och jag håller upp med talböcker här. Man behöver inte läkarintyg eller någonting?
Nej, man behöver inget intyg. Utan vi för en dialog och vi ställer frågor. Så då upptäcker vi att säga, nej men du är inte berättigad att lyssna på talböcker. Du får låna ljudböcker. Eller så märker vi att det här är en person med en synskada som behöver läsa talböcker. Och då är man berättigad. Så inget läkarintyg kräver vi.
Men de här talböckerna, är det då, jag kommer ihåg innan min pappa gav upp så att säga, visst kunde man sätta bokmärken och var det inte lite finesser med den
jo,
där?
Jo, på talbokspelarna är det en del finesser på som inte man har om man har en MP3-spelare. Men det är väldigt få av våra talbokslåntagare som använder finesserna. Finesserna kan vara att lägga ett bokmärke, men som sagt var, det är få som använder de finesserna. Men har man en talbokspelare och lyssnar på talböcker så kommer talbokspelaren ihåg var man slutar någonstans. Även om man håller på med flera böcker som man bara kan skifta skiva.
Men de här talböckerna, jag måste kolla till dem. För det är då folk frågar mig, liksom, du som hade en pappa som hade, kan jag också här va? De skickas ju hem till pappa på sin tid. De kom med brevlådan hem till honom.
Ja, jag kommer ihåg John, din pappa. Jag skickade böcker, jag var ju med på den tiden också. Och då, man kan komma till biblioteket och låna, precis som alla andra låntagare, och besöka oss och låna. Men vi kan också skicka hem talböcker. Och de här skickas ju portofritt. Och sen när man har läst klart dem så lägger man dem bara tillbaka i en gul brevlåda. Så kommer de tillbaka till biblioteket.
För det var ju en fördel, kommer jag ihåg, för pappa, att man kunde bara skicka iväg den tillbaka.
Ja, och det är en stor fördel. Så vi har ju låntagare som vi har kontakt med som vi skickar till. Att de ringer och talar om vad de vill ha för någonting och vi skickar hem. Och så lyssnar man på sin talbok och sen när man läst klart så vänder man bara på ett adresskort och så lägger man det i brevlådan så kommer det tillbaka till oss.
Jättebra service.
Ja, det är jättebra service, absolut.
Men om talböcker här då, jag vet pappa håller oss till honom här. Han fick ju tips av er vad han skulle läsa. För han såg ju inte själv att det här vill jag läsa, utan att ni tipsade ju honom och skickade ut böcker. Och i regel tyckte han de var jättebra.
Det finns alla varianter på hur vi gör med talböcker. Det finns de som säger skicka 5 bra deckare. Eller jag tycker om det här och det här, kan du plocka ihop? Och då gör vi det. Jag och Per Berg som jobbar med talböcker, vi är ju båda bibliotekarier och kan det här med att tipsa om böcker och liksom höra vad vill den här personen läsa. Men sen har ju vi också låntagare som har väldigt koll på vad som kommer ut av böcker. Man kanske tittar på Babel, man lyssnar på radio och så ringer man och säger jag hörde om den och den boken, den vill jag ha. Så att men naturligtvis hjälper vi till med urvalet.
Men sen om vi går över till ljudböcker här då. De kommer man själv att
plocka åt. De får vi inte skicka. Alltså talböcker, så är det ju ett avtal med staten som gör att vi får skicka dem gratis, alltså portofritt. Ljudböcker, de är inte förpackade på så sätt så det skulle gå att skicka något bra. Vi får inte skicka, eller vi skulle kunna skicka, men det skulle bli alldeles för dyrt. Men den här supportet för talböcker, det tar staten hand om.
Okej.
Sen finns det ju olika varianter. Det finns ju den här fysiska talboken ser ut som en CD-skiva men är packad, som jag säger, på ett annat sätt. Men sen finns det också varianter, och det har ju vi alla varianter av våra låntagare som läser talböcker. Man kan få talböcker nedladdade på ett litet minneskort som vi skickar hem och man stoppar in i sin spelare. Man kan få, om man har en taltidning så kan vi skicka talböckerna via internet direkt in i spelarna. Och vi har också en variant när man har det vi kallar för egen nedladdning, där man laddar ner själv från digitalt statsbibliotek som heter Legimus. Därifrån kan man som egen nedladdare ladda ner själv som låntagare. Så det finns många varianter, och därför så tycker jag att om man är behov av talböcker eller känner någon som är behov av talböcker, kom in och prata med oss så kan vi liksom reda ut vad som är bäst för just besökaren.
För att det är ju en otroligt fin service egentligen, och jag tror inte alla vet, utan man tänker bara att det är samma snå alltså.
Det är liksom en liten begreppsförvirring om man vet inte om att talböcker finns alla gånger. Så är det. Och jag har ju många gånger hittat människor som letar ljudböcker och som jag, när jag pratar med dem, förstår att de är ju berättigade att läsa talböcker. Och då brukar jag prata om det.
Okay.
Och pratar vi talböcker, då har vi 125 000 talböcker att låna. Det är en fantastisk mängd. Det är inte alls lika mycket som blir ljudböcker.
Nej. Men hur var de här talböckerna? De är inlästa av någon speciell också, va?
Alltså, talböcker är inlästa av det de kallar för inläsare. Ljudböcker kan vara inlästa av författaren själv eller av en skådespelare. Och då har man chans att dramatisera också ljudboken. Men en talbok är en ren uppläsning av boken. Det är du själv i ditt huvud som ska forma vad du ser framför dig. Det är inte dramatiserat, utan det är inläst rakt av.
Ja. Där har vi en stor skillnad också.
Där har vi en stor skillnad. Men många av de synskadade som jag har träffat genom åren, de vill inte ha dramatiserat.
Nej.
För läser du en tryckt bok så är ju inte den dramatiserad. Det är du själv inom dig som ser saker och dramatiserar den. Och så ska det vara med talböcker också.
Ja. Men ljudböcker då, om vi går över till dem. Där kan alla låna.
Alla får låna ljudböcker.
Får man låna hur många man vill i månaden?
Ja, det får man. Det får man med allt hos oss, med undantag av kanske tv-spel. Men annars, man bestämmer själv hur mycket man vill låna.
Jag trodde att man fick liksom, till exempel på en månad så kan jag få låna 10 ljudböcker.
Inte om du lånar fysiska ljudböcker, men om du använder vår app Biblio och laddar ner ljudböcker. Där är det en begränsning som jag inte har i huvudet nu hur mycket det är.
Ja, är det det jag tänker på? Ja. Att, men då säger den ifrån.
Ja,
de talar om att
det
du,
syns
du har
i appen
fått din kvot.
Ja. Ja, där är ett visst antal var sjunde dag som jag inte har i huvudet nu hur mycket det är.
Ljudböcker, är det samma lånetid som vanliga böcker?
Ja, det är samma lånetid på allt du lånar på biblioteket.
Även talböcker?
Talböcker är samma lånetid, fast vi är väldigt generösa med att låna om. Vi lånar om och vi säger alltid till talbokslåntagarna att stressa inte. Läs boken i den tid eller den takt du själv vill. Och vi bevakar ofta och lånar om utan att låntagaren behöver tala om att jag vill ha den lite längre.
Ja.
Så man behöver inte ha bråttom när man läser talböcker.
Nej, men jag kommer ihåg, nu tar man upp sin gamla pappa igen här, stackaren, att han kunde ju ligga och lyssna på talböcker och sen hörde man att låg han och snarka bredvid och sov.
Ja.
Och då så tittar man in och säger, men du sover ju pappa. Nej. Så det gör jag inte. Ja, vet du vad jag lyssnar på nu för en? Ja. Och i regel så visste han det också, jag vet att han sov.
Ja, alltså vana talbokslåntagare, de blir ju väldigt duktiga på att lyssna. Och kan säkert lyssna sovandes också. Och jag har ju träffat på talbokslåntagare som sätter upp farten. Man kan ju reglera farten på uppläsningen. Så man sätter upp farten väldigt högt på uppläsningen. Så att det nästan låter i mina öron som en Kalle Anka-prat. För man är så rutinerad på att lyssna. Så.
Ja. Ja, det här var lite skillnad på. Är det något mer du tycker man ska tänka på när det gäller ljud?
Nej, inte mer än att ring oss på biblioteket. Vill ni prata talböcker specifikt så tycker jag ni ska ringa telefonnummer 026 17 94 42. Då kommer man till oss som jobbar med talböcker. Eller så kommer man in på biblioteket och pratar med oss. Mm. Och så kan vi guida i talböckernas värld. Vad det är för, på vilket vis man vill lyssna på de böckerna.
Då vet vi det. Sen fick du önska en liten låt, Lena. Vad vill du höra?
Jag garderar ju med 2 låtar, så jag vet inte vad det blir.
Det blev Molly Hammar.
Ja, vad trevligt.
Då lägger Timo på den. Ja.
I've learned since I was a child, don't make it complicated. Sit back and smile, mannequin in the making. All dressed up, gasping for air, quiet.
quietly suffocating. Bet I'm sick, bet I'm tired. How I wish that I could meet the younger version of me. How I wish that I could tell her her name is never baby. Gonna be too much, gonna laugh too hard. Gonna be yourself, gonna fight it like a, gonna fight like a girl. You can only be
Molly Hammar, Fight Like a Girl, vart det där, Lena, du hade önskat dig. Och när jag ändå har en bibliotekarie här, så då tycker jag att vi ska tipsa om ett par böcker också, åtminstone en. Ja. Och du tipsade för mig förut, vi har haft en kollega
absolut,
som har gett sig på bok svängen så att säga. Hon var ju på musikbiblioteket här,
ja,
i stan.
Vi pratar om Marika Andersson som är bibliotekarie, numera jobbar uppe i Hudiksvall. Men hon jobbade i många år i Gävle, och då jobbade hon framförallt på musikbiblioteket i Konserthuset.
Men nu har hon skrivit en bok.
Nu har hon skrivit en bok. Det har hon gjort. Boken heter Själv, en Hälsingedystopi. Alltså en dystopi som utspelar sig i Hälsingland. Och då kan man ju fundera, vad är en dystopi? Ja, en dystopi, det är en dyster framtidsskildring. Och den här boken hade inte jag lånat om jag hade och läst om jag inte känt författaren. För det första så hade den ingen säljande framsida, det kan vi inte visa just nu. Men, och så tänkte jag, en dystopi? Nej, tack. Men så var det, ja, den utspelar sig i Hälsingland. Ja, kanske då. Det kan gå, för jag har mina rötter där uppe. Men sen var det ju att det var Marika. Så jag började läsa den här, och det var tur det. För det här var en väldigt bra bok. Och bara några sidor in i boken så flyr Karin Stockholm klockan 5 en morgon. Och sätter sig i bilen för att åka upp till sin stuga i Hälsingland. Hon flyr Stockholm därför att hon har en livskris. Hon har blivit övergiven av sin man, och hon vet också att hans nya väntar barn, vilket gör jätteont i Karin. Men vad Karin inte vet, därför att hennes bilradio fungerar inte, det är att hennes flykt, som ska egentligen bara vara över en helg upp till Hälsingland, det är en sammanfaller med en katastrof som är mycket större än hennes livskris. Så det blir en lång och äventyrlig tid uppe i Hälsingland. Och hon börjar liksom fundera också, den här katastrofen, har den gjort så att jag är den enda överlevande? Och hur ska jag överleva? Och hur länge törs jag stanna här i stugan? Och vad ska jag ta vägen någonstans? Ska jag vandra vidare någonstans? Men jag ska inte säga mycket mer än så, utan den här boken rekommenderar jag. Den är väldigt bra och väldigt spännande. Och Marika är värd många läsare, tycker jag.
Ja, jo, det tycker jag också faktiskt. Du, det fanns ju en till Gävle anknytning. Anna E. Wahlgren.
Ja, Anna E. Wahlgren. Vi får inte blanda ihop henne med Anna.
Det gjorde faktiskt jag, ja. Anna Wahlgren.
Ja, alltså Anna E. Wahlgren, hon är född och uppvuxen här i Gävle, men numera bor hon i Östhammar. Men hon har förlagt två av sina nyare böcker, två deckare i Gävle. Den ena heter Den sista middagen och den andra heter I hennes fotspår. Och den sista middagen, den utspelade sig då. Det är ett kompisgäng som har hållit ihop under gymnasiet och som träffas fem år efteråt. Alltså varje fredag träffas de och äter middag på Kristus på Brynäs. Och jag tänkte ju på en helt annan restaurang, naturligtvis en grekisk restaurang som vi hade på Brynäs förut. Så kommer den här som blir deras sista fredag ihop. För då på en efterfest så dör en av de här ungdomarna i sitt badkar. Och gänget splittras. Sofie som berättar att hon flyttar från Gävle. Och så går det då 5 år så blir hon inbjuden tillbaka till Gävle. Av en av de här som var med den kvällen. Och hela gänget samlas. Och när den kvällen är slut så vet man också vad som hände. William.
Mm-hmm.
Mycket kopplingar till Gävle. Det är Alderholmen, det är Brynäs. Och likaså i hennes andra bok, I hennes fotspår, så är det också många kopplingar till Gävle. Så när man läser den så följer man med i huvudet var någonstans hon finns.
Vad är det för ålder på den här Anna Wahlgren? Vet du det?
Ja, jag skulle vilja säga 40-årsåldern.
Okej.
Mm.
Ja, ja.
En av mina kollegor kände henne. Känner henne, jag undrar om de hade gått i skolan, hon är i 40-årsåldern.
Ja. Ja, men då vet vi, då har vi fått två fina höstböcker av dina som vi kan läsa. Och med sen börjar nu, till helgen börjar ju det här jävligt. Ja, jävligt. Ska du medverka där eller?
Jag ska inte medverka, jag ska vara med och jobba. Fredag kväll ska jag vara med och jobba. Mm. Och det är ju, nu flyttar vi den jävligt hit till det här huset. Vi sitter just nu till Centralteatern.
Mm. Gamla Folkets hus.
Gamla Folkets så, hus, folk ja. Vet, ja. Ja, precis. Mm. Och ett otroligt fint och spännande program. Fredag kväll. Hela lördagen är ju liksom lokal med en lokal bokmässa och på lördagkvällar också fina framträden. Och sen på söndagen så är det småjävligt. Då är det barn- och ungdomsinriktning.
Ja, ja. Okay. Ja. Men du, bokmässan, när öppnar den på lördagen? Det kanske inte du har.
Jo, jag tror att det är klockan 10.
Klockan 10. Mm. Och då kan alla...
Det är gratis. Det är bara att komma in och då kommer också bli programpunkter under hela den dagen också på en scen där. Mm. Plus att man kan då mingla med lokala författare och köpa böcker och sådär.
Ja, det ska bli spännande att se hur det går att ha det här istället för på teatern. Ja. För teatern var ju ett litet mysigt ställe att vara på, men det kanske var lite opraktiskt om man tänker till...
Projektgruppen som jobbar med, de är väldigt nöjda med Centralteatern. Det finns fler lokaler att vara i. Man kunde lägga upp programmet på ett bättre sätt.
Mm.
Och också är väldigt bra med en restaurang som finns.
Ja, just det.
Så att restaurangen är också med på det här. Så på söndag till exempel när det var småjävligt, då kan man äta pannkakstårta. Det fixar restaurangen.
Okej. Okay.
Och fredag lördag blir det ju annat.
Ja, ja.
Man kan få ta med sig ett glas bubbel kanske in i salongen.
Ja, ja.
Mm.
Ja, då har vi helgen räddat också.
Ja.
Men då, Lena Jansson, säger jag tack för att du kom.
Tack
och
för att
då får du väl gå ut och titta om cykeln står kvar.
Ja, det gör det. Det är nog ingen som vill ha den i det här vädret.
Och därmed blir det lite reklam.
Reklam.
Hej, Jonas Westlund på Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa dig välkommen till höstterminen 2023 på museet. Det blir skördemarknad, visning, många intressanta föredrag, utställningar och workshops. Historien hände här drar igång en fjärde säsong i hörsalen med 6 spännande föredrag om Gävles historia. Det sätter igång den 6 september. Vi har spännande utställningar som öppnar på entréplan. En konstutställning med Sara Erkers som öppnar 23 september. Fanor med grönsaksmotiv. Samtidigt öppnar en mindre utställning med en standard från International Women's Suffragette Alliance inlånad av Fredrika Bremer-förbundet. Vi ser mycket fram emot Sara Kajatt också, den nya fristadskonstnären i Gävle som öppnar sin utställning den 7 oktober. Det blir även fotomaraton i höst och framåt vintern kan ni se fram emot en stor utställning med museets förvärv de senaste 10 åren. Verk som tidigare aldrig visats. Se museets hemsida eller titta in för mer information. Varmt välkomna!
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Jag heter Åke Sahlin. När jag var 16 år hamnade jag på en lantbruksskola i Västra Medelpad. Att jag hamnade där är fortfarande lite av en gåta för mig, fast många år har svunnit sedan dess. Som glad pensionär har jag börjat fundera över hur saker och ting blev som de blev. Bland annat, hur kom det sig att jag började på en lantbruksskola bland kossor och grisar och allehanda boskap? Jag hade liksom ingen koppling till den världen, stadspojk som jag var. Efter mycket funderande stod det till slut klart för mig att det var min mamma som styrde mig dit på ett mycket sofistikerat sätt. Min mamma, hon var sån. Hon hade kopplingar till lantlivet via sin egen mor, min mormor alltså. Hon jobbade i det tysta, styrde och ställde och fick mig dit hon ville utan att jag förstod hur. Det var inget dåligt val, bara det att jag skulle vilja veta hur det gick till. Säkert känner flera av er lyssnare igen beskrivningen om hur föräldrar styr och ställer med sina barn. Inte alla, det vet jag, men rätt så många. Efter en rätt så slingrig utbildningsväg blev jag till slut lärare. Ett yrke jag kom att ha i drygt 40 år. Det ansågs ju då som en framgång för den unge mannen från arbetarklassen. Min fabriksarbetande far var mycket stolt över att jag blev lärare. Det gav han uttryck för vid flera tillfällen. Statusen för lärare har ju sjunkit drastiskt sedan jag i mitten av 70-talet utexaminerades. Ja, hela skolväsendet har ju fallit på ett otäckt sätt. Jag har under hela mitt yrkesliv funderat mycket över vem jag hade blivit ifall jag valt ett annat yrke. Om jag gått i min fars fotspår och blivit fabriksarbetare hade jag förstås blivit en helt annan person. Till skillnad från min far hade ju lönen varit en helt annan. På 40-talet och framåt tjänade en lärare betydligt mycket mer än en arbetare. Idag är det ju precis tvärtom. Det är ju viktigt för oss gamlingar att fundera över hur det kunde bli så. Men det är ju inte bara lönen som är viktigt i ett yrkesval. Jag är rätt så säker på att om jag inte hade blivit lärare så hade jag inte suttit här och läst en krönika för dig, kära lyssnare. På grund av studierna kom jag att bli en läsare. Något som mina kompisar från ungdomen som fortsatte på fabriken inte är. Yrkesval styr ju på så många plan. För mig personligen har just språkutvecklingen varit den mest tillfredsställande och avgörande för att jag är den jag är idag. Språket formar oss på ett markant sätt. Mina egna barns yrkesbanor har varken jag eller min hustru påverkat särskilt mycket. I vart fall inte aktivt. När jag nu ser tillbaks på våra barnbarn är det inte riktigt läge för yrkesval ännu, även om det närmar sig med rasande fart. Den övergripande frågan i denna krönika har ju faktiskt handlat om hur studier och yrkesval formar oss människor. Enligt vissa forskare har så många som 10% av befolkningen valt samma yrke som någon av sina föräldrar. Det gällde alltså inte mig. Men det är lätt att föreställa sig hur föräldrars påverkan ser ut. Slutligen en fundering som jag nog delar med många. Vem hade vi blivit vid ett annat yrkesval? Den frågan får vi ju inte svar på för så vitt vi inte bytt yrke en eller flera gånger och därför fått möjlighet att jämföra oss själva i olika yrkesroller. Vilken roll kändes i så fall bäst?
När man ser på hur barna växer upp och står i, kan man undra om barna någonsin får det som vi. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor, finns det får och kor och vatten och luft, kan de sola sig gratis, finns det blommor och blad, har de fläsk och potatis, kan de ta sig ett bad. Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl, men man hoppas att barna ändå får ett glas öl.
Ja, då befinner jag mig på Systembolaget här i Gävle igen och träffa Christian Lindgren. Och idag tänkte jag, Christian, att vi skulle prata lite öl.
Min favorit. Älskar öl.
Det är synd att inte jag kan säga detsamma. Du kanske ska tala om för mig vad jag ska börja med. Jag kan börja dricka öl. Jag tycker det är bäst otäckt.
Ja, många gör ju det i början. Men precis som med kaffe så kan man vänja sig vid sånt här också. Och sen finns det lite olika varianter man kan ge sig på. Det kanske är långt att gå från det. För att inte gilla alls till att ha det absolut kraftigaste man hittar i bäska och rökform, utan då kanske bättre med en lite mildare variant.
Men jag tänkte börja fråga dig så här, vet du egentligen hur många ölsorter som ni har här på Systemet?
Jag vet hur många sorter vi har på just den här butiken. Nu ligger kring 340 stycken ungefär. Det varierar lite grann med tanke på att vi har säsongssortiment och tillfälligt sortiment. Så att just nu fick vi extra 45 sorter för att julölen släpptes. Så att nu ligger vi kanske närmare 380 istället då. Men ungefär 340 är väl daglig sorten.
Ja, till jul så dricker man ju ganska mycket öl, har jag förstått.
Ja, och det är inte så ovanligt. Dels så har vi ju lite fler helgdagar där folk gillar att konsumera alkohol. Men dessutom är det så också att det är väldigt traditionell mat man brukar äta kring jul och nyår och liknande. Och mycket av den maten som vi äter, framförallt kring jul, är ju ganska så salt och fet. Och det brukar faktiskt funka väldigt bra med traditionella drycker som kommer här från öl framförallt.
Då vet jag det. Men jag tänkte fråga dig om, vad består öl av egentligen?
Egentligen? Det finns någon gammal reklamfilm som rullade när jag var yngre med riktig öl består av malt, humle, jäst och vatten och ingenting annat. Så det är framförallt det som det finns där i. Sen är det så att vissa producenter har lite mer specialsaker man lägger ner. En del tillsätter olika kryddor och en del har lite mer frukttoner och sånt man lägger till. Men generellt sett är det faktiskt fortfarande malt, humle, jäst och vatten som är den största beståndsdelen av alltihop. Det handlar om ytterst 2% om det är någonting annat. Smakerna kommer faktiskt framförallt då från malten men också humlen som vi stöter på. Till viss del jästen, men det är framförallt malt och humle som ger allt.
Men du, det är inte samma sak som man, till exempel det här man lagrar vin, man lagrar inte öl.
Man kan absolut lagra öl. Och en del öl som finns klarar absolut en 10-15 år under rätt förhållanden. Vi kan säga så att den stora mängden öl, alltså den största mängden öl som vi konsumeras är ju den ljusa lagen. Och den vinner inte speciellt mycket på att bli för gammal. Utan den bör nog konsumeras ganska omgående. Men köper man lite mer specialgrejer som är antingen lite kraftigare i bäska och framförallt kanske alkoholstyrka, så kan de absolut ligga mellan 1 och 5 år. Och pratar vi specialölen som har både syrlighet och styrka, så kan de klara av en 10-15 utan några större problem.
Jaha, men hur blir det olika alkohol i dem då?
Alkoholen kommer ju framförallt med hjälp av naturliga jäsningsprocesser. Har man jäst som kan utvinna sockret ur vörtdryck, alltså ur den här råvätskan där det finns mycket socker i, så kan jästen jäsa ut till en viss procent. Och beroende på om du lyckas hitta specialjäst eller inte, så kan ju den här ta upp alkoholen ännu lite högre. Du kan i vissa fall tillsätta ännu mer sötma under processens gång så att det finns ännu mer alkohol att få ut det där. Och sen de riktigt, riktigt starka ölen som ligger kanske kring en 40-50%, för det finns sånt också, då är det frysdestillerat. Så att man fryser ner och tar hand om vätska. Alkoholen fryser sist, så då tar man ut vätskan som innehåller mest alkohol och så tystar man resten.
Men du, alla de här alkoholfria ölerna som finns nu då, de sätter man inte jäst till då, eller?
Jo, det gör man absolut. Men man kan ju också välja att ta bort alkohol med hjälp av mycket filter och membran. Så det kan mycket väl göras. Man kan göra det hemma också genom att koka det. Sällan speciellt bra. Men de som är riktigt duktiga på det här, de har filter och maskiner som kan med hjälp av centrifugering framförallt filtrera ut alkohol. Det går att sätta sådana väldigt små, små hål i de här filterna som gör att man kan få ut delar och få bort annat.
Hur kall ska en öl vara, tycker du?
Det beror helt på vilken typ av öl det är. Pratar vi en vanlig lageröl så tycker jag att gå från kylen till bordet, det är sällan något problem. Det får jättegärna vara kanske en 8-10 grader. Det mesta ljusa lagen funkar jättebra på det viset. En liten regel är att ju mörkare öl du har, desto varmare temperatur fungerar den att servera i. Så den riktigt svarta ölen kan lätt gå upp mot en 14-15 och ändå vara på rätt sätt, om jag säger så. Sen är det ofta så också att ju varmare en dryck är, desto mer smaker kommer ju fram. Så är det så att det finns väldigt komplexa smaker, mycket små saker som ska studsa mot varandra, så kan det vara bra om den nästan får bli lite varmare faktiskt, för du kan känna lite mer aromer.
Och sen den här frågan, hur slår man i en öl utan att det skummar över glaset?
Då häller man försiktigt och gärna med en lite lutning. De flesta som häller upp en öl, om glaset står på bordet rakt upp och ner, då kommer det att bli mycket skum. Så man kan börja med att hålla glaset i ena handen och förpackningen i den andra handen. Och så lutar man lite grann på glaset, cirka 45 graders vinkel brukar vara rätt lagom. Häll i ungefär halva glaset i det läget. Det kommer inte bli speciellt mycket, för ölen kommer rinna längs med glaskanten och det blir inte så mycket skum. Och när det har kommit så långt, då kan du räta upp glaset och så får du en skumkrona. För du vill ändå ha skum där för att frigöra de dofter som ändå finns i ölen. Så skummet är viktigt, men man vill inte ha för mycket.
Men jag tänker när man ser på filmer och sånt här, eller om man går på en bar och de slår upp öl ur en sån här kran, då vill de ju, då skummar de ju på, tycker jag, och så tar de bort skummet sen.
Ja, det är för att de har en annan teknik än jag skulle rekommendera. När du kör på en kran, alltså en fat, det är inte alltid så lätt att få exakt jämnt tryck. När du själv häller upp det ur en flaska eller burk, så är det lätt att styra hur mycket som kommer och hur fort det kommer. Men har det kommit så att du har precis kopplat på den här kranen, eller kanske börjar närma sig slutet till det här fatet som man ändå har i baksidan, då kan det vara svårt att få ett jämnt tryck och få ut vätskan så som det är tänkt. Då får man göra det lite långsammare, eller kanske eventuellt justera den tiden genom att ta bort skum och låta det komma mer.
Har ni några lokala bryggerier som ni säljer ifrån?
Ja, när det gäller lokala produkter så räknas ju sånt som ligger inom 10 mils radie som lokalt producerat. Det finns ju ett par stycken som är lokaliserade i Gävletrakten, och så har vi även från några mil bortanför oss. Så vi har, jag tror att det är 5 eller 6 olika producenter som har fått märkningen lokalt producerat. Lokalt och småskaligt kallas det för.
Sen måste jag fråga, det finns ju så mycket sorter som man hör talas om. I korsord, som jag frågade dig här nyss, så säger jag, då är det mest Ale man ser. Och så heter det inte, säger du.
Nej, det gör det inte. Ale är en plats utanför Göteborg, det vet jag. Men ale, som de oftast syftar till i korsorden, är en typ av dryck som är en väldigt stor kategori. Ale hör till typen övergäst eller varmgäst öl. Och om man tittar på hyllorna som vi har omkring oss idag, så är det, jag ska inte säga att det är hälften, men ungefär en tredjedel av allting vi har inne är ale-sorter. Så allting man hittar som det står IPA eller kanske någon belgisk blond, och det kan vara någon trippel, och det kan vara stout, och det kan vara veteöl, hör till överkategorin ale. Och det är alltså ett gammalt sätt att beskriva någonting som från början, om inte jag minns helt fel, kom genom att vara upphällt via en typ av kran. Engelsmännen kallar det för det.
Då vet jag det nästa gång jag ser det korsordet. Och Christiana talar om det heter inte Ale, det heter Ale.
Nej, men du kan stava det Ale ändå. Det kommer funka alldeles utmärkt.
Jo, det är så korsordna. Men du, en sak. Det är så mycket burkar nu. Vet du när burken kom?
Ja, jag fick ju kika upp det här i förväg, för jag var lite osäker faktiskt. Men om jag inte såg helt fel, så kommer den till Sverige ungefär mitten på 50-talet. Som det började komma burkar att hälla upp öl i. Sen har ju burk som förvaringskärl funnits längre än så. Men just som ölburk så pratar vi mitt på 50-talet. Det var väl 60-årsjubileum här för inte så länge sedan.
Sen tycker jag att man ser mer eller mindre när man ser på tv och så, att de bara sätter fram ölflaskan och så sitter folk och halsar ur flaskan. Varför har det blivit populärt då?
Jag tror att det framförallt hänger ihop med vilken typ av öl du har fått så serverat. Överlag kan man tänka så att de lite lättare, ljusa lagertypen mycket väl kan konsumeras väldigt fort och enkelt genom en flaska. Det är smidigt för restaurangägaren att inte behöva diska någonting, utan man ställer fram en färdig förpackning så klart så där. Och så går det rätt snabbt att dricka ur den också. Det är lite mysigt att sitta hemma på backen och ta en öl ur en flaska. Det är lite gammaldags och härligt, kan jag tycka, på något sätt. Man tänker gamla pilsnegubbar, eller om man sätter på slotten för många, många år sedan. Men framförallt tror jag nog att det hänger ihop med att den typ av öl som de här människorna beställer i de filmer och på de pubbar som du kanske har varit på, beställer öl som serveras lika bra ur en flaska. Många öl kan vinna på att hällas upp för att de frigör mer aromer. Men en ljus lager kanske inte har så mycket aromer som behöver frigöras. Den är oftast ganska så lätt i sin framtoning. Den smakar mycket citrus, lite beska. Och sen så är det inte så mycket mer. Medan en kanske mörkare öl, kraftigare öl eller en ale till exempel då, har mycket mer dofter generellt sett som kan behöva frigöras. Det är mycket mer blommighet och fruktton som dyker upp där. Och de kan vara svårt att känna om man dricker direkt ur en burk eller flaska.
Ja, då vet vi det. Men du, jag tänkte fråga dig också här nu. Vad passar till en stek till exempel?
Till en stek, beroende på tillbehör, då skulle jag nog säga att om man vill titta på den lite mörkare lagen så kommer det gå alldeles utmärkt. Men man kan också tänka sig någon typ av brittisk eller kanske belgisk stil på en ale. Som då har lite mer bittra toner, men de är inte så överväldigande. Det är framförallt ingen fruktighet i de här, utan det pratar mer om en fyllig och brödig framtoning. Lite mer knäckebröd i den brittiska och lite mer vetebröd i den belgiska. Så det brukar funka väldigt bra till köttbitar generellt sett.
Kyckling då?
Mm. Kyckling som ju oftast är lite ljusare kött. Om vi tänker att den inte är allt för het, då skulle jag säga att en ljus lager kommer gå alldeles utmärkt. Som lyfter upp där lite lätt brödiga, men kanske framförallt råvaran. Men den har inte så mycket av det här blommiga ton som dyker upp. Skulle det vara så att det finns en specialsås till det här, då kan det mycket väl funka jättebra med en IPA liknande, beroende på hur kraftig maten är och vilka smaker som dyker upp.
Sen har vi pasta, så mycket folk äter.
Jag älskar pasta. Och pastan, som kolhydrat är den ju svår att slå åt, känner jag. Men även där, det är sällan man äter den som den är, utan oftast kommer det ju någonting till. Och om det då är kyckling eller en pastasås med mycket tomat, så skulle jag säga en ljus lager går alldeles utmärkt. Skulle vara kanske med en fiskrätt, alltså någon fisksåsaktigt. Då kan man tänka sig lite mer åt vetehållet istället. Likadant om ni också har en rätt som har kanske mer skaldjur i. Mm. Vetehållet där också då. Ja. Lättare håll, vet jag.
Det kanske inte är så vanligt att man dricker öl till skaldjur.
Nej, sorgligt nog så gör folk inte det så mycket som de borde göra. För det finns nämligen vissa sorter som är helt otroliga mot just skaldjur. Många kommer in och ska äta räkor och då vill de ha ett vitt vin till det här. Jag vet inte hur ofta jag varit på sagt, men herregud, det finns en suröl här borta som är jättefräsch och fin. Och den kommer funka jättebra till din mat. Nej, jag vill ha vin. Ah, typiskt. Så det finns ett par stycken som är jättebra just mot skaldjur. Men då får man vara beredd på att det blir en lite mer speciell smak, kan vi säga på det här.
Ja, ja. Du, så här innan vi slutar prata, hur dyr kan en öl få bli egentligen? Och hur mycket jag såg att du hade en öl här som kostar bra mycket, som du visar mig, som inte ni säljer. Mm. Tala om hur mycket kostar den?
Den låg väl på ungefär 7000 kronor för en flaska, 33 centiliter. Och den blev ju jättedyr för att den var dels, som jag nämnde innan när vi pratade igen om styrka på öl, så var den frysdestillerad. Så de kommer upp i väldigt höga alkoholhalter och hamnar därför i olika skatteklasser. Sen är det väldigt dyrt att göra en sån typ av öl. Råvaran, det krävs väldigt, väldigt mycket råvara när man ska göra ett frysdestillat. För det är bara så lite grann som kommer ut ur andra änden. Så att du behöver ha extrema mängder med råvara för att få till den här typen av produkt. Och det är inte gratis. Sen är det så här, vi som tycker om den här typen av öl, vi är ju väldigt ölnördiga. Vi köper ju allt vi kommer över som ser lite roligt ut nästan. Så att den här kostar 7000 kronor i Sverige. Den blev slutsåld väldigt fort. Så det var inget problem att få den såld.
Men jag tror inte man halsar en sån öl, eller?
Nej, jag provade en variant från dem som inte var fullt så dyr. Och det var ju att sitta som att dricka med en liten whisky. Den påminner väldigt mycket om whisky. Man fick ungefär 2 centiliter och det räckte jättebra. Tittar man istället på det som vi har på hyllan här idag i butik, så ligger det väl kring en 100-lapp ungefär som någon sorts vanligt topppris för en öl. Några stycken ligger kring 70, men de allra flesta ligger väl kring 45 och neråt beroende vilken typ av öl det är. De dyraste sorterna är de som har mest råvara och mest tid inlagd i själva processen att göra ölen. Och det är de här väldigt kraftiga, mycket sötma, väldigt mörka ölen som oftast lagras under en lång period. Man binder ju upp sitt kapital under längre tid när man måste lagra det först. Så dröjer det 2 år innan det kommer ut i handeln, och då måste man ha avkastning på det.
Du, sen har ni fått in julölen nu här då. Mm. När man får in julöl, står det bäst före datum på dem?
Jo, det gör det.
Vad blir det för någonting som är populärt i år då, tror du?
Jag skulle tro så här, att av det som kommer nu, så kommer nog vi kunna sälja slut på det här lite mer specialgrejerna först. Vi har några stycken lite större flaskor som brukar vara väldigt populära och som brukar vara jättebra att sitta som bjudöl och dela på, för de är ju stora flaskor. Och de kommer sälja jättemycket fram till ungefär Lucia några innan. Och sen så kommer det dra igång på riktigt, och då kommer folk att köpa sina klassiker. Det som man brukar ha till sitt vanliga julbord. Och det är inte helt fel, för det är det som kommer funka bäst på med julmaten. Det är liksom lite grann framtaget hand i hand med julmaten. Så det kommer gå jättemycket sånt när det väl är sista veckan före jul. Då kommer det ramla ut såna här flaskor. Alltså.
Men du, Christian, är alla öl datummärkta?
Alla öl ska vara datummärkta. Det är svensk lag.
Men då går ni och kollar och plockar bort sen då?
Ja. Oftast är det så att när det kommer till julölen till exempel då, den tar ju ofta slut. Så den är sällan något problem. För generellt sett så har öl ungefär 10 månader, ett år från produktionsdatum som de har som bäst fördatum. Så att den här ölen som har släppts nu har vi gjort den kanske den senaste månaden ungefär. Vilket innebär att den är egentligen bra att dricka upp innan det blir midsommar. Och innan midsommar är här så har de sålt slut på dem. Sen är det så att folk, om de väljer att inte dricka den innan den går att passera sitt bäst fördatum hemma, det är upp till var och en.
Ja, ja.
Men vi får inte sälja dem efter det meningen.
Nej, nej.
Men vi kör kontroller då, absolut. Och framförallt är det så att vi har några stycken som ansvarar för respektive område i butiken. Och där har man lite mer kontroll över vad säljer mycket, vad säljer lite. Då måste vi gå och kika då på de här produkterna. Så att förhoppningsvis så är det inte så ofta som någonting blir stående för länge hos oss.
Sen är det ju advent snart och då blir det ju glögg. Den kan jag föredra faktiskt. Årets blossa, vad blir det för smak på den?
Årets blossa 23, det kommer med hallon och humleton som sin signatursmak i år.
För jag har blivit lite besviken på blossas senaste åren jag faktiskt.
Mm-hmm. Ja, det får ju stå för var och en skulle jag säga. Däremot kanske man vill påpeka så här att de senaste åren, de här specialutgåvorna som kommer att blossa, har ju varit väldigt, i mitt tycke, experimentella och lite exotiska. Det har varit smaker som inte har varit så vanliga för oss. Och hur de har funkat och inte i allmänhet, det är lite olika. Jag har hört flera som tycker att många har varit väldigt bra och många som tycker att det har varit lite för konstigt. Årets variant upplever jag som en återgång till lite mer traditionella smaker. Det är ändå en vit glögg, absolut. Men hallon och humle tillsammans blir lite mer syrlighet och örtighet och inte det här superfruktiga, exotiska som man kanske har varit van vid de senaste åren.
Jag är nu som inte alls är så förtjust i öl. Mm. Jag har hört att systemet brukar ha olika provningar på viner och så här. Har ni ölprovning också?
Ja, det erbjuds provningar lite grann i de flesta olika ämnen faktiskt. Öl är väl någonting som inte erbjuds superofta, men det händer då och då. Minst en gång per termin brukar vi ha en ölprovning. Och nästa gång nu så kommer det vara India Pale Ale som är fokuset på det. Men vi har haft belgisk öl och vi har haft mer traditionell lageröl och lite inspiration från hela världen om man pratar så. Så det har vi gjort också. Men det finns en väldigt kunnig kundkrets här och det finns flera olika platser runt om i olika restauranger i stan som är väldigt duktiga på sitt ölsortiment. Så att vi har ju lite konkurrens när det kommer till just den biten och har provningar just med öl. För det finns väldigt många som är väldigt duktiga på det. Jätteroligt tycker jag som själv gärna går ut och tar en öl annanstans än här.
Med det, Christian, så ber jag att få tacka för att vi har fått snacka lite öl, du och jag. Mm. Och det heter Ale, vet jag nu. Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Dagarna och kvällarna, då lever jag. Trivs med mitt jobb, har kompisar att snacka med, det flyter. Sticker ut och tar en öl och hör ett band. Jag dansar väl och mår rätt fint av värmen från någon flicka. Det blir alltid värre framåt natten, långt från alla ljusen, alla skratter. Ligger vaken, tänker på dig, minns för mycket och är ensam. Hittar alltid på någonting, gör vad jag vill, har ingen att ta hänsyn till och ingen tid att passa. Går på bio, spelar squash när jag får lust och käkar sent och dyrt och gott. Har det rätt bra på kvällen. Det blir alltid värre framåt natten, långt från alla ljusen, alla skratter. vaken, tänker på dig, minns för mycket och är ensam. Alltid värre framåt natten, långt från alla ljusen, alla skratter, ligger vaken, tänker på dig, minns för mycket och är ensam. Det blir alltid värre framåt natten, långt från alla ljusen, skratter. Det blir alltid värre framåt natten.
Ja, det var Björn Skifs med Det blir alltid värre framåt natten, och det var Christian som hade önskat den låten innan jag gick ifrån honom. Och nu blir det Sven-Erik Lundberg och blues.
Ja, nu på fredag den 17 november äger ett av de viktigaste av Toronto Blues Societys arrangemang rum, The Women's Blues Review, där män bara får förekomma i publiken. En alltigenom kvinnlig line-up står för kompet bakom en bukett med kvinnliga solister. De flesta i Torontos kvinnliga blueselit har genom åren medverkat vid The Women's Blues Review. Jag tänkte börja med en tjej som ofta verkar som konferensier vid arrangemanget. Hon gjorde fina framträdanden medverkande vid årets Notodden-festival. Hon heter Shakura Saida, är amerikansk-schweizisk-kanadensiska och har en given plats i Torontos bluesliv. Jag har valt en låt från hennes album Time som hon släppte med ett dundrande release-party sista sommaren jag bodde kvar i Toronto. Låten heter Don't Try to Lay No Boogie Woogie on the Queen of the Rock and Soul. Och den låter så här.
All right, I got the picture. Come on, y'all.
Just
Jag tänkte också att det skulle höra Divine Brown som ingår i årets upplag av Women's Blues Review. Hon föddes i Toronto 1974 och fyllde alltså 49 år i år i september. Hon har varit verksam som sångerska sedan 1997 då hon debuterade på de lokala nattklubbarna. Med en repertoar bestående av blues, rhythm and blues, jazz och soul. Och hon har uppträtt under artisterna Divine Earth Essence vid sidan av Divine Brown. Hennes första album med titeln Divine Brown kom 2005 på det fristående skivbolaget Blacksmith. Hon har sagt att hon kämpade i 6 år för att få ett riktigt skivkontrakt, men alla ansåg att hennes röst, som spänner över 5 oktaver, lät allt för mogen för att vara spännande. Till slut fick hon i alla fall kontrakt och 2008 släppte hon albumet The Love Chronicles. Det året turnerade hon med The Backstreet Boys och 2009 var hon huvudnumret i en hyllningskonsert till minne av Martin Luther Kings I Have a Dream-tal. 2013 släppte hon albumet Something Fresh och den 1 november 2016 kom hiten Love Alibi. Vi ska höra henne från Women's Blues Review i Toronto, men eftersom årets konsert inte äger rum förrän på fredag har jag plockat fram en äldre upplaga av festen och från 2001 års konsert ska vi lyssna på Divine i Without You.
Must be lifted to your highest potential. if you've known that love and you felt that love well, let me hear you say yeah. Don't be shy now. Oh yeah. And for the guys out there, it's so important to treat your ladies right. Y'all have mamas, right? They're the reason that you're here. 'Cause listen, they took care of you, they clothed you, she bathed you, made sure everything was all right with y'all. So if you men lift your ladies or your respective partners to their highest potential, it's your turn. Let me hear you say, oh yeah.
Bluesen där som vanligt sammanställd av Sven-Erik Lundberg. Nu är det dags att hälsa veckans panel välkomna. Jag börjar med Lotta Bohlman. Välkommen tillbaka får man säga. Det var ett bra tag sedan du var här.
Ja, tack så mycket. Ja. Bara kul att vara här.
Ja. Du är jurist och har varit åklagare.
Ja, ja, det stämmer.
Kerstin Weivert, välkommen du också.
Tack så mycket.
Har jobbat med äldrefrågor inom Gävle kommun.
Ja.
Och Per Piscato, välkommen.
Hej.
Ja, du har en bakgrund i näringslivet.
Ja,
kan man
det
säga.
Har jag.
Företagsvärlden.
Det har jag.
Ja. Ja, vi ska prata om några saker som sprider sig. Ska vi börja med covid-19? Alla är vaccinerade?
Nej.
Ja, jag är det.
Ja,
i alla fall.
Ja. Jag är det.
Sen i lördags.
Ja, det är ju på gång en ny våg. Den blir väl inte lika allvarlig som den förra eller senaste, men ändå. Har ni gått tillbaka till pandemiläge så att säga? Tvätta händerna och sjunga Blinka lilla stjärna 2 gånger?
Alltså det här med att tvätta händerna, det tycker jag man ska ha hela tiden. Ja. Jag förstår inte varför man har så att säga taggat ner på det. Och det är lika så när man står i en kö i snabbköpet så att säga. Folk tränger på bakifrån och nästan är inne på där man har sina varor på bandet. Varför det? Mm. Jag menar, det kostar så lite att hålla de här rågångarna, ja, hålla lite avstånd. Och framförallt hygienen.
Ja, och vi var ju så duktiga på det då, under den här stora boomen av covid.
Ja. Per, inget munskydd?
Inget munskydd. Nej. Mm. Jag funderade faktiskt, vi var alltså i lördags på en av våra hälsovårdscentraler, jag ska inte säga vilken. Och där var det minsann ingen disciplin, för vi var nog 100 personer ungefär i ett rum som väntade
på vaccination.
Ja, och vi var där i 70 minuter.
Mm.
Och där var nog det bästa sättet att få covid.
Mm.
För det var inga 1,5 meter eller 2 meter eller munskydd.
Mm. Nu är ju du så ung, men de flesta andra var väl i riskgrupp också.
Vi var nog en del, alla var väl i riskgrupp. Men jag var lite förvånad att inte HVC delade ut munskydd.
Mm.
Det tycker jag de borde ha gjort.
Eller styrt upp det bättre med tider eller så att det var ett annat flyt i...
Ja, men det var det liksom, vad heter det? Kom.
Mm.
Och de delade ut nummerlappar i och för sig. Men ja, det var nog inte så helt bra. Egentligen skulle man ha gått därifrån och kommit tillbaka. Men det gjorde vi inte. Men däremot så tvättade jag händerna när jag kom hem. Kan man väl säga.
Jo, men det är väl som du säger, Lotta. Det ska man ju alltid göra. Särskilt som jag har haft anledning att vara på sjukhuset en hel del. Inget allvarligt alltså, men särskilt där när man kommer hem, då tvättar jag, då sjunger jag Blinka lilla stjärna 3 gånger tror jag, innan jag är klar med det.
Ja.
Var ju en smittskyddsläkare som sa det. Sjung den sången 2 gånger så det är lagom.
Ja.
Mm. Men de flesta butiker har ju kvar de här markeringarna för kassakön.
Ja, det har man.
Sådär, men det är inte många som håller på det.
En del har ju också så att man kan ta desinfektionsmedel, men oftast är det en apparat som är tom.
Tom.
Precis. Ja, så där får man väl också tänka på att ha med sig själv om inte annat. Då.
Men egentligen är det väl inte förvånande att det ökar nu framåt vintern.
Nej.
Det har väl en tendens att göra. Och jag lyssnade väl lite på Tegnell i något sammanhang. Och ingen är ju förvånad att det har blivit så här.
Mm.
Fast vi alla tyckte vill koppla av och man har liksom kommit ur bubblan och börjat umgås på ett mer naturligt sätt. Att man är mer av 4 vid ett middagsbord, det har man varit ett tag. Nu får vi se.
Men det är ju mycket som jag tycker har stannat av eller förändrats efter covid.
Ja, det är det.
Så är det.
Det är det.
Det här med att man kanske inte tar sig för på samma sätt. Nej. Många är ju rädda för att gå ut och mötas i grupper också.
Vi har varit på bio för första gången sen covid faktiskt. Så det tar emot. Jag tycker att man märker det på såna här föreningars fester. Att det är inte lika många. Och det är många man saknar. Man tycker, det finns vänner som har tagit så starkt intryck att de nästan har slutat att umgås.
Mm.
Så att visst har det påverkan.
Mm.
Det har.
Men sen tänker jag också, det är ju inte bara covid nu, RS-virus ska vi ju vaccinera oss för.
Ja.
Bältros, det är väldigt mycket sånt som jag, inte vet jag om man har blivit mer medveten om och lyssnar mer på det, men förut tyckte jag man aldrig pratade om något annat än de här stora sjukdomarna.
Nej, och så vid TB.
Ja, TB också. Ja.
Men bältrosvaccin, det kostar ju rätt mycket pengar, bara 4 000.
Första dosen.
Ja. Och till BRI-vaccin har jag faktiskt. Nåja, vi får se hur det går med spridningen av covid-19 då. Om vi har lärt oss någonting, får man väl, det är slut på kindpussandet i alla fall, tror jag. Om det någonsin har varit.
Det har ändrats. Ja, det har det gjort.
Ja. En annan sak, och kanske väl så allvarlig företeelse som sprider sig, det är ju antisemitismen. Det har ju poppat upp ur nästan ingenting.
Precis.
Ja, det målas davidsstjärnor på husfasader och synagogorna har skärpt bevakning och sådär. Hur har vi hamnat här? Vad säger Lotta? Har du någon teori? Är det den här med Hamas och Israel som...
Jag tror ju att det har drivit på det. Sen tror jag ju att är vi tillräckligt bra på att hålla historien vid liv? Och är dagens ungdomar eller yngre människor, är de medvetna om vad som hände under andra världskriget till exempel? Och annan historik kring judarna? För att det är så lätt att man driver på och man hamnar i en sån här situation, och det skulle ju kunna hända vilken grupp som helst egentligen. Och nu är det judarna, de som är anhängare av judendomen, och det är ju alldeles bedrövligt.
Och vi sa ju någonstans att det här får aldrig återupprepas. Och nu är vi liksom på väg tillbaka i.
Ja, alltså en del judiska församlingar uppmanar ju sina manliga medlemmar att inte sätta på sig kippan, alltså den här mössan som visar
vad
man har.
Jag vill gärna använda det mera raka ordet judehat än antisemitism. Mm. Jag tycker det tar hårdare när man säger judehat. För det är faktiskt det är vad det är. Och det är märkligt att det ligger latent tydligen hela tiden. Mm. Och kan blossa upp av olika anledningar. Sen är det nog kanske vissa som använder det nu rent propagandamässigt. Det sägs, sant eller fel, det vet jag inte, att det ligger ryska pengar bakom att man gick omkring i Paris och målade judestjärnor. Ja, det är ett sätt att störa, liksom störa samhället, och det är så lätt att ta till. Det, därför det finns där, och folk hoppar på det på ett märkligt sätt.
Det går ju en högervåg genom Europa, kan det ha något samband, säger Lotta? Och tänker på Italien och Ungern och
ja, det kan man väl inte utesluta. Det är mycket nu, och det är ju, jag tror det här med hur Israel nu går in i Gaza har ju också blåst på det här, och då tycker jag, då måste man ju någonstans komma ihåg hur det började, hur man dödade 1400 människor har jag för mig att det var, och tog gisslan, och hur Hamas, som naturligtvis inte är några dumbommar. Jag menar, de har ju förskansat sig i anslutning till sjukhus och så vidare. Och det är ju en omöjlig ekvation egentligen, om nu Israel ska försöka komma till rätta med det här.
Ja, visst.
Och samtidigt är det ju så att när man ser bilderna på barn, på äldre personer och överhuvudtaget från Gaza, så det är ju knappt som jag kan knappt titta på dem, speciellt när det gäller barn som är skadade och många gånger döda också, och som har förlorat föräldrar. Det är
skadade för livet själsligt, om man klarar sig kroppsligt.
Precis.
Men det här är väl någonting som Hamas har räknat ut.
Givetvis.
Att det ska bli kaos.
Givetvis.
Men frågan är om det inte blir så mycket kaos att de tappar greppet också. Mm. Därför att det är inte säkert att de har, ska vi säga, Gaza-befolkningen, palestinierna med sig. Nej. I ett långt läge. Från början kanske man hade det på något sätt. Mm. Men det är den största blodbadet, får jag väl säga, på judar sen förintelsen, faktiskt. Mm. Som var början på det hela. Mm. Och det kan ju inte gå utan att det blir krigets fasor. Och har man kommit så långt, då finns det inga spärrar. Det är det som är det hemska.
Mm. Det. Ser ni något slut på det här?
Nej. Vem ska förhandla? Mm.
Och om vad?
Ja, precis. Där kan man inte hitta någon tvåstatslösning, och det är ju de flesta emot. Och Hamas har som mål att Israel ska utplånas. Ja, men det går ju inte. Det är fullständigt orealistiskt. Mm. Det är lika orealistiskt som Putins mål att Ukraina ska utplånas. Mm. Det går inte att utplåna, men det är ju målet man har. Det går ju inte att gå tillbaka till före 1940, vilket då var det, 46 eller något sånt där. När Israel liksom uppstod. Och det går inte att diskutera nu om det var rätt eller fel, därför att vi har ju den situation vi har. Mm.
48 tror jag
det var. Ja, det var det nog.
Vad säger ni om den svenska debatten då? Man kan ju egentligen inte ha synpunkter på det israeliska våldet utan att bli kallad antisemit. Så har det ju blivit i offentliga sammanhang, eller hur?
Ja, men man måste kunna... Ja, det är svårt med två tankar samtidigt. Alltså.
Absolut.
Ja, det är väldigt svårt. Men det är synd om palestinierna. Det är förfärligt i Gaza. Det är problem på Västbanken. Det är problem för Israel. Samtidigt är det många som kanske har känt den senaste tiden eller en bit tillbaka att vad man håller på med i Israel är inte sunt demokratiskt. Man försöker göra lite Ungern, man försöker göra lite Turkiet och backa bort från de demokratiska liksom hörnstenarna.
Man tog ju bort en del av högsta domstolens jurisdiktion.
Och det kan ligga i bakgrunden för många att man kanske har, man är misstänksam mot vad håller man på med där. Så att det är inte särskilt rena och bra tankar till börja med. Men man måste ju säga att det Hamas har gjort det är förfärligt. Mm. Och sen om det är, sen är proportionerligt det som Israel gör, ja, hur ska man bedöma det? Mm. Jag tycker det är väldigt svårt. Det här är så svårt att diskutera med någon utan att man egentligen nästan blir osam. Ja. Det är väldigt besvärligt.
Ja, det har blivit en väldig delare.
Ja,
tyvärr.
Tyvärr, men, tyvärr. Jag själv har varit lite naiv när det gäller judefrågan och judism om man säger det överhuvudtaget. Om jag går tillbaka till när jag gick i gymnasiet i Stockholm. Jag hade ju kompisar som var judar utan att jag hade någon aning om det egentligen. Det tänkte man inte på. Däremot så uppmärksammade man när Ester Balte kom över och började i skolan. Ja, det märkte man ju. Och de var duktiga och sådär. Men att det fanns judar där, nej. Det var ingen som tänkte på. Förrän vi emigrerade till New York 1962. Då upptäckte vi, herregud, det här är ju en stad med jättemycket judar. Och det judiska är väldigt framträdande. Då förstod vi att det fanns liksom en kultur som var väldigt genuint på ett annat sätt. Inget fientligt eller så, men det var annorlunda. Mm. Och det hade jag inte märkt här i Sverige. Mm. Inte alls då. Möjligen när jag kom tillbaka igen. Mm. Men i New York är det ju väldigt tydligt.
Jo, men där har man ju vissa kvarter.
Oh ja.
Och man ser ju ganska ofta de här typiska svarta kläderna med...
De finns de konservativa,
chassidierna.
Ja.
Ska vi hinna med ett ämne till, eller vill du säga någonting?
Nej, jag tycker Per har sammanfattat det väldigt
bra. Ja, men utmärkt Per. Du kan bli
debattledare. Får jag inflika någonting annat som sprids?
Ja.
Leenden.
Ja.
Det sprids. Har ni någonsin gått förbi någon på gatan och lett mot den personen? Så direkt så får man ett leende tillbaka.
Smittar,
jag tycker vi tar det lite som
vilken
en positiv.
Vilken bra idé. Mycket bra. Ja.
Vi provar idag.
Ja, men jag la faktiskt märke till det under värsta pandemitiden att man hälsade på varandra. Inte skaka handen.
Nej.
Man mötte någon okänd i parken och så nickar man och sådär. Det var någon samförståndsanda som infann sig. Det var sympatiskt. Mm. Ja. Vi ska kasta oss över ett helt annat ämne. I tidningen Arbetarbladet så har man en artikelserie om föreningslivet. Mm. Har ni följt med den?
Nej.
Ja, det finns andra tidningar i stan också kanske.
Ja, vi gör det.
Nej, men alltså föreningslivet håller ju på sakta men säkert att dö ut.
Mm. Det är en lång trend nu.
Ja, det har funnits länge. Ja. Och ser vi slutet på de här folkrörelserna? Det går alltså inte att nyrekrytera medelålders människor längre, utan det är vi som är 70 plus som håller det mesta.
Mm. Ja, 65 plus kanske.
Ja, okay. Ja.
Får jag göra en observation? En förening utan namn där jag är medlem, jag har varit med i styrelsen tidigare också. Verkligen problem att hitta de yngre. Man kan möjligen hitta de som uppåt 30 alltid innan de får barn. Då kan man väl få dem att vara med ett tag, men sen försvinner man. Och sen gäller det, kan man fånga upp dem igen när de är borta 50 och 50 plus och sådär. Och det har varit svårt. Men efter pandemin nu, när det har varit några möten, så är det många nya medlemmar.
Mm.
Förvånansvärt. Väldigt positivt. Som jag vet inte om det är så farligt som du säger. Inte det jag såg där. Jag tyckte det såg riktigt bra ut.
Mm. Mm. Spännande.
Ja, både och tänker jag lite grann. För jag kan säga att det är otroligt svårt att rekrytera till exempel till styrelser och liknande.
Ja, det.
Och det är ju också, tror jag, ett skäl till att vi kanske måste fundera på hur vi driver föreningarna. För att många, nej, så det kan jag inte ta på mig. Eller det kan jag inte ta på mig. Och det är för att det är mycket jobb att sitta i en styrelse och man kanske känner sig osäker inför det. Så att det kan väl vara ett skäl. Men sen kanske föreningsmänniskorna är med, men man vill inte göra lika mycket för föreningen.
Ja, Per.
Jag tror också att det finns en känsla av att man är mer exponerad genom e-post och genom Facebook och genom, man behöver inte vara Twitter X som det heter, men känslan av att man kan bli kritiserad och påhoppad på ett sätt som man ju inte blev. Förr kunde man bli på ett möte. Men nu kan ju de bli det när som helst om olika saker. Att mera gränsen mellan fritid och liksom jobbet och föreningsliv är på väg och suddas bort.
Mm.
Det finns liksom inga lugna ögonblick längre på samma sätt. Mm.
Framförallt inom politiken naturligtvis. Ja, det är väldigt illa åtgången
ibland.
Det
kan ju vara, jag kan tänka mig i Brynäs styrelse till exempel, kan det nog gå ganska höga vågor.
Mm.
Nästan jämnt.
Mm. Lotta, du vet jag är, eller har varit åtminstone ordförande i din bostadsrättsförening.
Ja.
Har du samma erfarenheter där, att ingen egentligen vill ta på sig det där?
Alltså man kan ju säga att folk står inte i kö för att sitta i en sån styrelse. Det är det något som är sant. Men vi har väl haft hyfsat läge så att vi har kunnat besätta styrelseplatserna. Mm. Men det är klart att någon kanske får ta ett betydligt större ansvar och dra ett större lass. Jag är med i några ideella föreningar också. Och där kan man ju se att det är svårare att rekrytera.
Mm.
Mm. Och jag tror att idrotten har nog lättast med det här. Speciellt är man på nivån Brynäs styrelse kanske inte är lika lätt. Men om man går lite längre ner i leden. För där finns ju det här målet, den här entusiasmen. Och det tror jag är det som behövs mycket, att man har frågor som entusiasmerar, för man måste ju avsätta tid.
Mm.
Och man måste många gånger också se till att få in lite pengar i kassan så att man kan hålla den här verksamheten igång.
Mm, inte minst den.
Nej, och jag tror unga människor, de prioriterar väldigt mycket annat.
Mm.
Mm. Men jag tror att det var så här, jag är inte lastgammal, men jag kan ändå se liksom att familje, ja, var man då Strömsbro IFs supporter och man var med aktiv, då var hela familjen där och man liksom jobbade ihop sig för det där, eller om det var segelsällskapet eller vad det var. Och då kunde man inte ge tiden, för då var alla där. Men nu har vi kanske, är vi medlemmar kanske 10 olika föreningar. Ja, men alltså är för att få ut någonting av föreningen. Men om det kommer till att vi måste ha arbetstid och arbetstimmar i de här föreningarna, då finns ju inte tiden för det.
Nej.
Och då det tror jag också är en skillnad.
Mm. Nej, men det gäller väl på många nivåer det där. Jag kommer ihåg när mina barn gick i skolan. Och första föräldramötet så frågade läraren alltid vilka vill bli klassföräldrar. Och då blev alla plötsligt väldigt upptagna genom att titta ut genom fönstret eller klockan eller vända papper och det där.
Ja.
Ja. Hörrni, vi får väl önska föreningslivet lycka till i alla fall.
Mm.
Vi ska sluta nu, men du hade någonting på hjärtat.
Ja, men intressant nyhet som vi kan väl diskutera någon annan gång. Det är så kul att se att tidigare premiärministern i England har kommit tillbaka som utrikesminister i regering.
Ja.
Mycket intressant. Ja. Man knuffar ut brexister tydligen och så kommer lite av det gamla gardet in.
Ja.
Mycket intressant, ja, tycker jag.
Får se, det blir nog ingen Brexit
nej.
Inom överskådlig tid.
Nej, men kanske ett annat samarbetsklimat med övriga i Europa.
Mm. Mm. Låt oss hoppas på det. Vi ska sluta nu. Tack Per, Kerstin och Lotta. Vi slutar med musik.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, nu gick panelen ut genom dörren och Mats Åhnvall, du sitter kvar här för du ska tala om lite som händer i veckan.
Ja, det tänkte jag göra. Vi kan börja i Sätra där PRO har en medlemsträff på torsdag den 16 mellan 14 och 16 på Forellen. Det blir information, fika, lotterier och det kostar 60 kronor att gå in på denna trivselkväll. Så hoppar vi till Valbo där PRO kallar till medlemsträff fredag den 17 november klockan 14 på Furugården. Där har vi en person från en bank som ska prata om bedrägerier och lämna info om hur man undviker det. Så blir det kaffe och lotteri och en trevlig samvaro. Ska vi titta lite på träffpunkterna för seniorer så kan vi ta dagens datum, 14 i 11, i dag tisdag alltså. Där kan man få boktips klockan 14.30 av bibliotekarie Gunilla Hultsjö. På torsdag den 16 november också på Kaplansgatan så är det seniorbio. Filmen Höstlöv som faller åker man, biljetter finns att hämta på träffpunkterna. Och då åker man till gasklockorna på Atlasgatan. Höstlöv som faller är en film som är som jag såg häromdagen som är fullständigt underbar film.
Jaha,
ja, jaha. Rekommenderas starkt. Dagen efter på fredag den 17 klockan 11 så gör man en utflykt till Teknikparken. Man träffas vid grillplatsen nedanför butiken Vänskapa. Och där minsann bjuds det på varmande ärtsoppa med dryck och det kostar 30 spänn att vara där. Då tror jag inte vi hinner någon mer. Ska vi ta någon kort grej på, från Brunnsgatan också? Och det handlar om att man tillsammans med Kaplansgatan åker och tittar på film på torsdag klockan 11.
Ja,
Ja. Tack för mig.
Ja. Tack för det, Mats. Och Timo och jag ska också säga tack för att ni har lyssnat på Seniorradio idag den 14 november. Och lyssnar på oss igen hoppas jag att ni gör. Och vi tänker sluta med Björn Afzelius, Evelina.
Vi blev förälskade på Stena Line på väg till Fredrikshavn. Vi blev förlovade på Landsbjörnsträde i det småge Köpenhamn. När polisen sprängde lönnkrogen sa jag skål för friheten. Men då kom Evelina så polisen gick igen. Så vi reser till Madrid, min vän. Jag sa jag äger 10 spänn. Och gick och ringde Simons bis direkt. Jag tror vi lyfte klockan 5. Men utan pass i tullen grips jag av 2 gardia civil. Men Evelina talar spanska, så de lånar ut sin tjänstebil.
Señor Rodion.